Ja, ska vi be tillsammans. Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Vi tackar dig, vi har sjungit i din ära att du är lammet som sitter på tronen. Och du har utgjutit ditt blod till för att vi ska få syndernas förlåtelse och försoning och befrielse. Vår skam och skuld och synd är bruten i kraft av dig. Vi tackar och prisar för detta. I Jesu namn. Amen. Det är så att när man undervisar och predikar och sådär, profetiska budskap och allt vad det heter, så är det ju så att det måste ju drabba en själv. Jag brukar säga så att jag predikar för mig själv så får ni andra tjuvlyssna. Det blir bäst så. Ja, ni tjuvlyssnar, vad fint. Det är bra. Vi lever ju en tid just nu när det är, vad ska jag säga, en tid där denna tidsålders makthavare, ska jag vilja kalla dem för, sår fruktan och hat mellan folk. Och det är massa vapenskrammel hit och dit, både här hemma och lite överallt. Och då är det frågan så här, hur ska en Jesu lärjunge förhålla sig till det? Det är det som är viktigt. Inte en svensk medborgare ska hålla sig, utan hur ska en Jesu lärjunge förhålla sig till det? Och vad gör man då? Ja, man går till Guds ord. Och då ska vi titta i Nya testamentet. Och då ska vi se hur Jesus, hur han gör. Han blev ju anklagad, vi sa just om fastetiden. Han blev ju anklagad där. Och om man läser Johannes 18 kapitel så står det så här. 19 kapitel står så här. Han kom först in för det religiösa etablissemanget, det vill säga prästerna i Jerusalem. Va? Och de hade ju tänkt att han skulle avrättas, men nu är det ju så här att de fick inte avrätta. Därför att Israel var ockuperat av Rom. Och Rom hade 6 år efter tideräkningen avskaffat att judarna fick avrätta. Utan det var romarna som utförde avrättningen på det sättet. Så därför blev Jesus korsfäst, och inte annars skulle det vara så att judarna eller överste prästen hade behållit så han blivit stenat till döds. För det var deras sätt att avrätta människor. Så då står det så här. Då när han står inför Pilatus, då säger han så här i 19 kapitlet i 14 versen. Pilatus sa till judarna, det var förberedelse i påskdagen omkring 6:e timmen. Pilatus sa till judarna, alltså det religiösa etablissemanget här. Här ser ni er kung. Det skrek, bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade så här, ska jag korsfästa er kung? Och så kommer kanske en av de största hädelserna i hela Bibeln ifrån det religiösa etablissemanget i Jerusalem. Vet ni vad det är? Vet ni vad de säger? Vi har ingen annan kung än kejsaren. Det här är en hädelse mot den levande guden utan like som de gör. De skulle representera Herren, va? Men de var mer kära i templet, för templet hade blivit en avgud för dem. Och det är någonting som också vi bör tänka i denna tid. Låt inte kyrkor och bönehus och samlingslokaler bli en avgud. För det är Herren som ska tillbes och inte massa byggnader man ska hålla på med år ut och år in. Det här är också viktiga saker att förstå, va? För annars kan det bli en avgud. Till och med ett bönehus kan bli ett avgud. Så här var det Jerusalems tempel. Och i deras bekännelse, vet ni, vi har ingen annan kung än kejsaren. Det fick de, för de skulle ha sagt att Herren är deras kung. Va? Men de sa att kejsaren, en hednisk kejsare i Rom, är deras kung. Va? Och det fick de smaka på 35-40 år senare. Men det är så, som man bekänner så händer det. Då kom romarna dit, kejsaren dit, och gjorde templet till en grushög år 70. Och kanske en av anledningarna till att det blev en grushög var just det de sa här. För det var en hädelse mot Gud, mot Herren. Så skickade det religiösa etablissemanget honom till det politiska och militära etablissemanget, och det är Pontius Pilatus. Eftersom han var där, han representerade Rom, han var militär och politiker. Den religiösa etablissemanget var fulla av översteprästerna. De hade dömt honom till döden. Man kunde inte utföra avrättningen. Därför måste de gå till Pilatus. Men de var ju också så här, de kunde inte gå in till Pilatus för det var ju förberedelse. Annars hade de inte kunnat fira påsk för han var ju hedning. Så till och med där körde hyckleriet igång för dem. Va? De här skådespelarna som jag kallar dem för. Ja, då kommer de där och då säger i 18 kapitel så säger i 33 Pilatus gick tillbaka en pretorio till att kalla Jesus och fråga, så du är judarnas kung? Jesus svarar, säger du av dig själv eller andra sagt om dig? Pilatus svarar, jag vill inte jude, ditt folk överste prästen har överlämnat åt mig, vad har du gjort? Jesus svarar, mitt rike är inte av den här världen. Har vi tänkt på det överhuvudtaget? Hans rike är inte av den här världen. Va? Vi lever i världen men ska inte leva av den. Va? Det är vår kallelse hela tiden. Va? Och då säger han så här. Har mitt rike varit av den här världen? Om det var så att Jesu rike var av den här världen, skulle mina tjänare kämpa att jag inte skulle utlämnas åt de här överste prästerna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Alltså han kunde ta arméer som har bekämpat alla de här prästerna i Jerusalem och romarna och hela högen. Men han gjorde inte det. Varför? Hans rike är inte av den här världen. Och när vi hör de här vapenskramlet och den här fruktan och den här hatet som nu växt till liv igen i Europa här, så måste vi ha klart för oss att vi tillhör ett annat rike. Vi tillhör inte det här riket. Vi är i det här riket, men vi tillhör inte det här riket. Det är viktigt att ha klart för sig de här sakerna. Och då ska jag berätta en annan sak för alla de här 27 skrifterna i Nya testamentet. De skrevs under Roms ockupation av Israel. Vad hände? Observera det. Uppenbarelseboken skrevs på 90-talet. Var under kejsar Domitianus svåra förföljelse ifrån Rom. Då hade Jerusalems tempel blivit en grushög ungefär 20-25 år tidigare faktiskt. Men alla de andra skrifterna skrevs under Roms, och det gjorde den här också när Johannes satt i sorts slavläger på ön Patmos egentligen, i gruvor arbetade där. Han kanske var den enda som inte led martyrdöden också. Men Paulus, han var medborgare i ockupationsmakten i Rom. Han var romersk medborgare också, va? Så var det. Och han vädjade till kejsaren därför att han var romersk medborgare, så därför fick han komma till Rom. Och där kunde han ha husmöten. Visserligen var han husarrest, men han hade det ganska bra till att börja med, va? På grund av att han var romersk medborgare. Intressant, han var medborgare i ockupationsmakten. Det tänker man inte på, va? Nej, just det. Och vad innebär det här? Och när jag läser Nya testamentet, inte en rad om uppror mot Rom. Inte en rad om uppror mot den romerska överheten. Ingenstans. Men däremot så säger Jesus så här. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Han säger inte det. Ja, ni måste ju, när det blir fred på jorden, då ska ni sprida mitt evangelium. Nej, han säger inte det. När det blir lugnt och stilla och alla mår bra, då ska ni sprida mitt evangelium. Nej, han säger, nu ska ni sprida. Under ockupationen som Rom hade över Israel, när det var förföljelse, när det var det ena efter det andra, nu ska ni ut, säger han till lärjungarna. Och de gick ut i romarriket. De blev förföljda och så vidare. Men det här är intressant, vet du, att det är förhållande. Och så sitter vi, när vi hör de här skramlarna nu, va? Vad ska vi göra då? Ja, Jesus säger så här i Matteus 24. Han säger, när ni hör krigslarm och när ni hör folk ska resa sig mot folk, det ska bli jordbävning från det ena stället till det andra, profeterar Jesus. Och det ska bli pandemier och det ska bli alltså sådana motsättningar. Så säger han, ni ser allt detta ske. lyft på blicken, ty förlossning nalkas. Alltså precis motsatsen mot denna världens människor. Håller på och babblar om hela tiden. Va? Ska inte lyssna på massmedia. Ska inte lyssna på sånt där. Vi ska leva. Kärleken driver ut rädslan, står det i skrifterna. Och då är frågan då, hur lever man Guds rikes då? Nu kommer vi in på helgelsen. Och då ska vi gå till Matteus 25, det så kallas bergspredikan. Där talar Jesus om vissa saker. Va? Matteus 5. Och det är intressant, vet jag, att när man, jag hör de här två människorna som nu blir frälsta, som Leif berättar här. Alltså, vet du vad som har hänt med dem? Är de i till Jesus? Men de är, ingår i vår släkt. Du vet att det är intressant det här. Att ni som sitter här och tror på Jesus som är personliga frälsare, ni är släkt med mig. Även om vi inte är biologiskt släkt, men det bryr oss inte om. I fält är vi biologiskt släkt. Vi kommer från Adam och Eva, men det var många år sedan. Men i alla fall, alltså, förstår ni? Alltså, vi är släkt med varandra. Och det är intressant det här, förstår ni? Jag har fina släktingar i Ryssland. Ja, hör och häpna. Jag har släktingar i Ukraina. Jag har släktingar med palestinier. Jag har släktingar med araber. Jag har släktingar med israeler. Har ni hört, va? Jag har släktingar i Indien, Pakistan, Bangladesh. Vad är det för släkt? Ja, det är den himmelska släkten. Den himmelska släkten. De, jag ska berätta för er. De här har jag mer gemenskap än med hedningarna i Sverige. Så ser det ut. Jag har mer gemenskap med mina syskon i Ryssland och i Israel och Palestina än vad jag har med hedningarna i Sverige. Så ser det ut. Vi kanske börjar tänka på det här sättet. Va? Så förstår vi att vi behöver inte leva i fruktan och rädslan för saker och ting. Va? Vad säger då Jesus för någonting i Matteus 5? Ja, han säger han. Mm. Och det kallas för bergspredikan. Han satt på någon höjd. När Jesus såg, vi börjar i första versen. När Jesus såg folkskaran gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa. Saliga är de som är fattiga i anden. För dem tillhör himmelriket. Vad är en person som är fattig i anden? Jo, det är en person som förstår att hon är fullständigt beroende av Herren. Hon är fullständigt beroende av Herren. I allt vad hon gör, i allt vad hon är, så hon är fullständigt beroende. För hon vet att hon har ingenting med att komma med själv. Det är en person som är fattig i anden. För hon förstår att hon kan bara vara beroende av den helige ande. Va? Att den helige ande fyller henne varje dag. Hon är fattig i anden. Och de, vadå? Hur de tillhör himmelriket, eller Guds rike. Just det. Saliga är det som sörjer. Vad sörjer man nu då? För det ska ärva, för det ska bli tröstade. Alltså sörje. Alltså vad kan man sörja? Jag sörjer över hur det här landets tillstånd är. Det är väl tillräckligt att sörja över. Och så sörjer jag över mitt eget liv. Och jag sörjer över massor med saker. Och varför det? Jo, de ska bli tröstade av den helige, av han som regerar över himmel och jord. Vi ska bli tröstade när vi sörjer. När vi säger så här, ibland möter jag kristna och säger så här. Ja, men det är väl inte så farligt i Sverige. Då tänker jag, har ni bott i en källare hela livet? Har ni stängt öron och ögon och sitter med skygglappar in och hör någonstans? Ser ni inte vad som pågår? Hur det här landet blir mer och mer fördärvat andligt sett? Ser ni inte det? Tydligen inte. Men när man sörjer över detta, va? Sörjer över hur barnen i det här landet får HBTQ-propaganda från vad heter det, från dagis och uppåt till universitet. Och ser hur politikerna är på Helgeandsholmen där, det är riksdagen i Stockholm. Det håller på att fundera på att göra aborträtten till lag. Då måste man ju sörja när små barn inte får födas. Va? Det måste man ju göra. Jag säger, man, hur är det fatt annars med en? Saliga det ödmjuka, för det ska ärva jorden. Vad är ödmjukhet för någonting? Det är att alltid Herren har rätt. Herren har alltid rätt i sitt ord. Herren har alltid rätt i det han säger. Herren har alltid rätt i sitt ord och i sin ande och allt vad han undervisar och hur han vill fylla oss med sig själv. Han har alltid rätt. Jag kan ha fel, men han har alltid rätt. Det är ödmjukhet. Det är ödmjukhet. Det är definition på ödmjukhet på det sättet. Saliga det som hungrar. Och de ska ärva jorden, säger jag. När ska vi ärva jorden? Ja, när tusenårsriket kommer. Vi ska ärva jorden. Det är ett fantastiskt hjärta, va? Är ni med? Ja, brint. Och det är så saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vi ska bli mättade. Alltså som hungrar efter rättfärdigheten, va? Att den ska hungra och törsta. Törstar och hungra. Det ska vara rättfärdigt. På vilket sätt ska det vara rättfärdigt? Jo, som Herren vill att det ska vara. Det är rättfärdigheten. Kristus är din och min rättfärdighet. När vi hungrar efter honom. När vi aldrig får nog av honom. När vi aldrig får nog av hans ord. När vi aldrig får nog av den helige ande. Då hungrar vi efter rättfärdigheten. Det är hunger efter rättfärdigheten. För det ska bli mättade. Mättade av Herren själv. Mättade i den heliga ande. Men nu finns det en hemlighet till med det här. Vet du. Ju mer man får av Herren så blir man hungrigare hela tiden. Man vill ännu mer av honom. Till alldeles slut. Det finns ingen ände på alltihopa. Va? Det är bara fortsätter. Det blir mer och mer. Och ju mer jag hungrar och så får jag mer. Och ju mer jag får, ju mer hungrar jag. Det är inte klokt, men så fungerar det. Saliga de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet av Herren förstås. Och ni har ju den här liknelsen som Jesus ger om den som hade varit skyldig 10 000 pund. Och en omättlig summa att betala. Det var omöjligt att betala den egentligen, för det är nog helt enorm summa, va? Men han fick det efterskänkt. Sen när han kommer ut där så är det en broder till honom som är 100 silverpenningar. Det är ju ingenting i jämförelse med den förra skulden, va? Men du tar en stryptag på honom, va? Och ska ha tillbaks detta att han har minst varit på det sättet, va? Finns ingen barmhärtighet. Absolut. Kemiskt rent från barmhärtighet. Och när hans herre får höra detta, då säger jag, du otrogne tjänare, jag efterskänkte dig allt. Nu ska vi komma ihåg att den liknelsen handlar om Herren. Det är Herren som efterskänker all min skuld, all min synd, all min skam. Allt detta, skulden, skammen och synden, efterskänker han mig. Jag är egentligen så oerhört stor skuld inför den helige, den allsmäktige som är ett ljus som är enormt, alltså. Och helig och rättfärdig. Och så efterskänker han mig alltihopa. Det är ju helt enormt. Jag skyllde honom 10 000 pund. Skulle jag då gå ut till en bror och syster som tror på Jesus, va? Och säga, ja, du har gjort mig, jag kommer inte att förlåta dig, och så vidare. Du borde ha gjort det, du borde ha bett mig om förlåtelse för länge sedan. Ja, men det är ju jag som ska be den personen om förlåtelse. För den är skyldig mig 100 silverpenningar. Det är någonting att fundera i den tiden vi kallar fastan nu. Just det, försoning och förlåtelse. Och vad händer då när jag gör det? Då ska jag finna en stor barmhärtighet hos Herren till mig. För han har redan visat mig när han har förlåtit min skuld, skam och synd. Han har redan gjort det. Men jag får del av den barmhärtigheten ännu mer. Saliga det renhjärtade, för det ska se Gud. De renhjärtade, det är de som inte har någon falsk dagordning. Det är de som inte har någon dold agenda och tittar in i då och då. och som ändrar sig var gång man pratar med dem. De är inte renhjärtade. De renhjärtade håller sig till sanningen. Det är sanningen det handlar om. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Och den som är av sanningen hör min röst, säger Jesus. Det är de renhjärtade. Det finns ingen dold agenda eller kompromiss här med allt möjligt, va? Och så vidare. Saliga är det som skapar frid, för det ska kallas Guds barn. Eller frid. Det ska kallas Guds barn som söker friden och freden med runt omkring. Va? De ska kallas alltså Guds barn. Som söker frid och inte söker hela tiden bråk och stim och motsättningar och så vidare. Va? Det är vår kallelse, det som står här. Det är i Bergspredikan, det är vår kallelse som Guds barn. Alltså. Det är faktiskt det. Det är inget annat. Det andra är sekulärt. Hela tiden. Va? Jag har hört predikningar där man har sagt så här, ja, men alltså det här Bergspredikan, det är ju omöjligt. Ja, det är det. Utifrån mänsklig synpunkt så är det fullständigt omöjligt. För den oomvända hjärtat så är det totalt omöjligt alltihopa det som står här. Men för den som har tagit emot Jesus och tagit emot den helige andes smörjelse, då blir det här levande och misslyckas. Ja, visst. Men då reser Herren upp och säger, fortsätt! För det är viktigt att du minskar och jag växer till, säger Herren. Saliga de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör. Saliga de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket, säger också. Förföljelse. Ja, då tänker vi oftast på fysisk förföljelse, men det finns också psykisk och andlig förföljelse, och det har vi i vårt land, va? Men när vi står upp för detta, va? Och Jesus säger också i Matteus 10 kapitel, han säger så här: om ni bekänner mig inför människorna så ska jag bekänna er inför Fadern. Men bekänner inte ni mig inför människorna, då kommer inte jag bekänna er inför Fadern heller, säger Jesus. Och det är allvarsord, va? Det han säger. Och han menar vad han säger. Han har rent hjärta. Herren har rent hjärta på det sättet. Ja. Och då är vi inte förföljda för att jag bär mig illa åt. Utan förföljelse är för att jag håller mig till Herren. Oavsett omständigheterna. Oavsett vad som sker. Och hur det än ser ut. Och blir förföljd för det. Ja, då tillhör jag himmelriket. Så är det. Och det var ju så. Det intressanta med romarriket. Det finns inte längre. Har ni tänkt på det? Det brakar ihop så småningom. Sen kom det olika riken där. Det ena efter, ottomanska riket ramlade ihop. Sovjetunionen i vår egen tid har ramlat ihop. Det ena riket eller tredje riket med Hitler brakade ihop. Alltså det brakade ihop det ena efter det andra. Jag ska berätta för även det vi har här i Sverige, det politiska systemet, kommer också att braka ihop. När tiden är inne för Herren att det ska braka ihop. För så är det med alla politiska system. Man kan inte ha sin identitet i sånt. För det tillhör denna tidsålders väsende. Och det. Gifter man sig med det och har sin identitet så kommer man med morgondagens enkelman. Så ser det ut. Utan vi måste ha identitet i Herren. Och ingenting annat. I han ska vi ha vår identitet. Oavsett hur det ser ut och hur det inte ser ut. Va? Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Säger Herren. Gläder och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna för er. Ja, just det. Så gör man. Jeremia, Jesaja, Hesekiel och så vidare. Kan läsa om det på många sätt och vis. Va? Men förstår du, är det här någonting att frukta? Inte alls. Men vi lever i en tid nu. Det vi måste säga att, och Paulus skriver så här i Efesierbrevet 6. Vår kamp är inte mot kött och blod. Alltså mot människor. Mot folk. Utan vår kamp är mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och det innebär att, vet ni vad mina fiender heter? Jo, det heter djävulen och demonerna. Inte människor. Det är inte människor som är mina fiender. Det är inte ryssar som är mina fiender. Det är inte de i Palestina eller Israel eller Ukraina som är mina fiender. Det är djävulen. Hans anhang. Som har sår in fruktan och hat idag. Han bara pumpar in i folken i Europa idag. Bara sjo rakt in så här. Oavbrutet. Och denna tidsålders maktmänniskor de hänger på. För de tror inte att de går hans här. Men de gör det faktiskt. För de är inte omvända heller för den delen. Här. Så att det här står vi inför. Och Jesus säger så här. Längre fram också. Också det här, ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, vad ska man då få salt igen? Det duger inte annat kastat ut och trampas ner av människorna. Alltså vi måste få saltet tillbaka sig, gång på gång. Vi måste be om att Herren saltar oss med den heliga andes smörjelse och ordet får genomlysa våra liv. Hela tiden på det sättet, va? Han skriver också där alltså, i vers 5:43. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa, hata din fiende. Nu var det inte så att det stod så i Mose lag. Men det var så att på Jesu tid så fanns det en judisk, ja, ska vi säga munkorden eller sekt som hette Essena. Och de hade det, borta vid Jordandalen. Va? De hade det att man skulle älska sin nästa och hata sina och hata din fiende. Så att det var egentligen det som Jesus också, Johannes Döparen hade en viss förbindelse med dem också under den här tiden. Men det fanns inte bland fariseerna eller saduceerna, men någon sån där judiska sekten fanns det på den tiden. Jag säger, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Va? Just det. Det är programmet. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar den som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tulledrivarna det också? Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte helningar det också? Var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Va? Det här är ord och inga visor från mästaren. Va? Och jag säger det, min släkt består av alla de här folk. Gör alla folk till lärjungar. Va? Han säger inte att gör alla folk. Alltså varje folk ska bli hans lärjungar. Utan det är människor ur alla folk som kommer vara hans lärjungar. Va? Och därför ska missionen fortsätta. Va? Och därför ska evangelisationen fortsätta här i Sverige, överallt annars. Va? Varför det? Jo, det är uppdraget för att människor ska bli frälsta så att de kommer in i den barn av himmelriket, av Guds rike. Det är därför det ska vara. Så att helvetet inte blir så många som kommer dit utan fler kommer till himlen. Det är därför vi håller på med evangelisation och mission mer än någon. Så i denna tid behövs det mer. Vi vet inte hur lång tid det här är kvar. Va? Men så länge det är kvar så har vi då uppgift att hålla på det sättet. Han har gett oss en order. Den kommer vi inte undan. Så är det. Halleluja. Och när vi gör detta så kommer man med kraft från höjden. I den heliga ande och bara fyller på och har brutit, vet du, på det sättet. Det är helt fantastiskt. Och det här är så att jag märker ju mer och mer hur fruktan sås i det här landet. Alltså det blir bara värre och värre. Och i det, då måste vi proklamera Jesus. Den enda som kan lösa oss från fruktan, från synd och skam, det är namnet Jesus. Och det är bara han som är den enda frälsare. Det finns ingen annan frälsare för judar som hedningar, för greker som för svenskar, för ryssar och för ukrainare och palestiner och israeler. Det finns bara en frälsare och det är Jesus Kristus. Och det är han som ska proklameras och ingenting annat. Att allt annat är falsk religion från början till slut. Och det kan bli så att det blir förföljelse i det här landet också när vi proklamerar att det finns ingen annan som frälsare. Vad ska vi göra då? Då ska vi tala om det ännu mer. Det är uppdraget. Det är för att fortsätta. Så länge han vill. Så länge han ger kraft i det. Och så länge han behagar honom så kan vi fortsätta. Ja, men jag är så gammal, jag orkar inte. Ja, men då får du ny kraft. Jag bara köra på. Ända in i kakret. I det himmelska kakret. Förstår ni? Det är bara fortsätta. Ja, men hur, det blir bara värre och värre. Ja, men vad står det i ordet? Det ska ju bli bara värre och värre. Då är det bara fortsätta. Det är bara fortsätta. Jag tänkte er, ni som sitter här framme, nere, ni var ju inne och bad här, va? Jag tänkte er, det är ju bra, det här är ju i alla fall armén som sitter där inne och ber. Annars skulle inte jag kunna klara av predika, va? Så det är bara glad takt och då smäller det så här, va? Det är bra. Jag vill bara uppmuntra er. Köp på ännu mer i Jesu namn. Jag ska berätta för er som ser här att det finns ett böneteam här som ber alltså före gudstjänster, före mötena, varenda gång vi har de här mötena. Va? Och det här är ovärderligt, jag berättar för er. Det påverkar i all världen på det sättet. Och det gör också att demonerna hålls i schack. Ja, och den heliga ande får tillträde på ett annat sätt. I Jesu namn. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre. För att du är den du är. Och mitt i alltihopa det här nu som är i vårt samhälle och världen här, så bara proklamera med din seger. För alla andra namn måste böja knä inför dig, Jesus. I allt det. Och vi tackar dig för våra syskon runt om i världen som bekänner ditt namn. Och i vissa länder och folk så är de nu förföljda. Och ju mer förföljelsen är, ju mer så börjar väckelsen på olika delar i världen. Och vi tackar och prisar dig också för att det ska, här i Sverige så ska det väckas upp människor som är av sanningen, som vill tillbe dig, upphöja dig och vara i dig, så att vi blir genombrott här också i detta land, Herre. Och vi tackar dig för alla missionärer och evangelister som är ute i världen och här hemma också. Ge dem ännu mer kraft och ge dem ännu mer, så här, ingen missmod och trots bakslag, låt dem bara fortsätta. Vi ber för dem och välsignar dem i Jesu Nazarens namn. Amen.